Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din vätskeberövade vätte. Din fuktskadade faun i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Jag vet inte vad jag ska säga nu, som vanligt. Jag har i vanlig ordning en stor, tung, sisyfosisk sten att baxa upp för ett veritabelt berg precis just nu. När du finner mig, alltså det, just nu när du lyssnar på mig, så har jag en av de lite mera nere dagarna innan du nu rusar iväg och rusar i olika kyrktrappor, spiralformade, och ropar ut från olika kyrktorn att Henrik Ståhl mår dåligt, så vill jag bara passa på att säga att det är alltså en ganska hög lägsta nivå, därför att om jag skulle inte sätta mig här om inte jag var redo för dig och för det. Då skulle jag ta hand om mig. Så det finns inget självuppoffrande i det att jag sitter här. Mer än att jag offrar min tid. Vilket ju är ju på ett sätt ett offer. Men jag vet inte vad annars jag skulle göra än att sitta här. Det här känns typ som det viktigaste jag gör i livet. Men jag har en liten nere dag idag. Jag oroar mig för framtiden och så. oroa mig för min förmåga och känner mig rädd att jag inte ska räcka. Att drömmar ska gå i kras och sådär. Det som min mamma kallade för måla fan på väggen. Du ska alltid hålla på och måla fan på väggen. Det är ett ganska fint uttryck. Ett annat uttryck som kom mig till, som kom till mig häromdagen när jag pratade med mitt barn var jag sa när hon skulle till skolan så sa jag kan du bli klar i denna kungens tid? Och då när jag sa det så klack det till i mig det, för att det sa nämligen min pappa då när jag var liten. I denna kungens tid. Och det har jag inte använt mig av det uttrycket, men nu plötsligt dök det upp då. Som en uttrycksblixt från en klar ordhimmel. Och det var en väldigt... det är ett bra uttryck. Men jag minns att min pappa sa det med någon slags desperation i rösten. I denna kungens tid, liksom. Så det är ju roligt hur när man blir förälder gamla mönster som man inte har haft i medvetandet plötsligt börjar spöka igen. Jag trodde att jag hade dragit upp dem allihopa med rötterna och lagt dem framför mig på bordet för att dissekera dem, torka dem och i förekommande fall då stoppa in dem bakom ett glas och hänga upp på väggen så att man kan titta på dem i något slags musealt sammanhang. En del saker har man ju också med vilje ätit upp igen. Medan andra saker har man bränt, eller åtminstone trott sig bränna. Men här fanns då den här gamla bubblaren kvar. Kan du beklara i denna kungens tid? Vilket då indikerar att min dotter skulle ta så lång tid på sig med att välja kläder inför skoldagen. Att det skulle hinna avlida en kung och tillträda en ny. Och krönas och hela alltihop. Det tar ju alltså ganska lång tid. Alltså, jag menar utan att måla fan på väggen. Men jag menar, det är ju åtminstone en fråga om år får man väl ändå... tänka. En sån här process går ju inte på några dagar. Eller ja, vem vet. Jag vill ju som sagt inte måla fan på väggen i den här podcasten. Hur mår du då, Somna? Har du det bra? Jag undrar ibland vem du är. Vad du gör. Nu kan vi svara nu då. Om jag frågar, vem är du och vad gör du? Så vill jag att du ska svara. Vem är du och vad gör du? En del människor har nog svarat nu vad man heter och vad man jobbar med. Andra svarade vad de hette eller sa vad de var för art. Alltså av släktet Homo sapiens, sapiens. Och att de till exempel då ligger i sängen och lyssnar. Men en del människor har nog svarat något jättekonstigt och helt udda och alldeles eget. Tänk om det var du Somna som sa det där som ingen annan sa. Tänk om det var du som sa att du var en liten skrumpen rädisa. Som ligger i sängen och darrar. Det är ju väldigt sällan som man pratar om rädisor och rädisors skrumpenhetsbenägenhet. Det finns ju en så kallad skrumpenhetsbenägenhetsskala. En så kallad SB-skala. Och det är alltså den benägenhet som olika då, grönsaker har att skrumpna. Rädisors SP-skala, de ligger ganska lågt på SP-skalan. Det är alltså ganska ovanligt för en rädis att skrumpna inom ett rimligt tidsintervall. En rädisa behåller sin fasthet i åtminstone 2 veckor. Medan exempelvis en tomat då leder den här SP-skalan. Alltså i form av att ligga högt då. Eller lågt rättare sagt. Alltså det beror på hur man ser det. Men en tomat har ju SP1. Medan en rädisa har SP8. De minst skrumpningsbenägenheten har ju moroten som har SP10. Den här lilla rädisan, den var alltså ganska skrumpen. Vilket indikerar att den är gammal. Mycket gammal i rädisemått mätt. SP8, det är ju så att säga släktets SP-skala. Det går inte att påverka. En rädisa har SP8. Så det går inte att ändra på. Men om, låt säga att rädisan hade varit en tomat. Ja, det är rättare sagt nej, men då har han ju SP1 då. Alltså det går egentligen inte att applicera SP-skalan på den här historien. Så jag lämnar den nu. Och jag överlåter åt dig, kära Somna, att ta SP-skalan vidare till en ny berättelse. Skriv gärna en lång Facebook-post om SP-skalan och publicera den i Somna med Henrik-gruppen. Det gör ingenting om ingen annan, om alla andra och många andra har skrivit den också. Vid den här tiden, imorgon kväll, så vill jag ha läst 11 stycken långa posts om SP-skalan och dess applikationsområden med mera. Tycker du att det är okej att jag ger dig uppgifter så här i podden? Eller känns det stressande? I alla fall, vi kan kalla den här rädisan Riggo. Rädisan Riggo. Något skrumpnare än genomsnittet. Mycket gammal. I rädisemått mätt alltså otroligt gammal. Motsvarande en 80-åring i människotermer. Och nu, om du är 80 eller äldre nu som när du lyssnar, så innan du rusar iväg och bestiger Borggårdens lilla kapell, klättrar upp i det lilla trånga lilla trätornet, klämmer dig in i bredvid klockaren, puttar undan den och börjar ringa frenetiskt i den lilla kyrklockan endast avsedd för borgens invånare, i syfte att säga att Henrik Ståhl tycker att en 80-åring är mycket gammal, så får man väl ändå säga, med handen på hjärtat, gammalt eller ungt, att 80 år är en ansenlig mängd år att ha lagt bakom, att ha lagt i sin freudianska ryggsäck. Det är mer att bära på. Kanske att man har vett att ställa ifrån sig ryggsäcken ibland och pausa när man är 80. Till skillnad från den 45-47-åring som jag, som envisas med att konka omkring på den hela tiden. Den tar ju sån jävla plats, förlåt att jag svär. Alltså, den tar ju sån plats och går omkring och röja med. Och tänk dig ett helt rum med 47-åringar. Som allihopa kommer in med sina freudianska ryggsäckar och vädrar dem. Vi ska öppna dem och ta fram de här strumporna som inte har torkat ordentligt och hänga ut dem då för att det ska torka. Så tänk alla de här 47-åringarna som ska tränga sig in i en hiss. Och för att inte tala om 30-åringarna. Det är ju ännu värre där. De freudianska ryggsäckarna är ju förvisso mindre. Men det mesta utav massan i en freudiansk ryggsäck, då stoppar man ju ändå in i ryggsäcken i barndomen och i tidiga vuxendomen. Sen är det ju grejer som händer, men det är ju inte alls lika mycket som stannar kvar i ryggsäcken. Liksom. det rinner ju av. Den har ju blivit, vad säger man, frånstötande vill jag säga. Men det, och det stämmer också. Men vattenavstötande, upplevelseavstötande på gott och ont då. Så det är viktigt att och bara, du kan ju då, du 80-åriga somna, du kan ju tänka då att, att det är ändå rätt bra. Då kan du väl bjussa på att en 47-årig freudiansk ryggsäckskonkande podcastare refererar till din ålder som hög. Jag vet att 80 är det nya 30. Det säger folk nu då. Att nu, inte, nej, 80 är det nya 50. Det är nu man börjar definiera vem man vill vara i livet. Ge sig ut på äventyr och så. Inte alla 80-åringar dock. Jag känner några som har andra mål uppspända framför sig. Mål som en 47-åring med freudiansk ryggsäck i full fräs kanske skulle kunna beskrivas som ett slags långsamt avsmalnande korridor. Det hoppas jag att du gamla somna slipper. Därför att så här, folk säger till mig att jag vill inte bli hur gammal som helst därför att livet skulle bli så tråkigt. Ja, jag har pratat om det här förut, förlåt. Jag ska inte gå in i det här igen. Därför att jag tycker det är så arrogant att säga så. Det är som att man vet vad i livet är liksom. Det är som att man har gått förbi all mänsklig ackumulerad kunskap och plötsligt har svar på vad livet innebär och vad det betyder. Det är ungefär som att säga att nu kan jag det här. Nu kan jag allt. Livet, universum och allting. Jag är 80 år och vet allt. Men sanningen är den att man vet precis lika lite nu som man gjorde när man var 5. Alltså om man ska se det ifrån det stora perspektivet. Och det är jag ju som bekant ganska förtjust i att göra. Eller det är ju ett klonat stort perspektiv. Eftersom jag ju de facto inte kan inneha ett riktigt stort perspektiv. Eftersom jag är liten. Jag kan inte kasta mig ut i de kosmiska vidderna på riktigt. Så jag får ju helt enkelt göra det som en... Alltså det får ju bli en klon. Av ett stort perspektiv. En klon utifrån vad jag uppfattar vara ett stort perspektiv. Vilket gör mig ännu mindre. kanske. Än den som bara sitter i en stuga. Och säger att den kan allt om livet. En sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda. Oj vad konstig han är, Henrik. Det är... Det är inte vetigt. Som min tjejs familj har någon slags gammal... Ninas farmor sa, det är inte vetigt. Det är ett bra uttryck. Rädisan Riggo, en 80-årig rädisa, låg i sin säng, skrumpen och förtryten. Det hade gått för fort, tyckte han. Han hade nyligen varit inne på biblioteket. Skulle låna en bok av Sjöwall Wahlöö. Det var hans favoritförfattarduo. Inga av böckerna var inne eftersom det var fler än han som hade Sjöwall Wahlöö som favoritförfattarduo. Så han blev ännu mer förtruten. Bibliotekarien som var i 18-årsåldern, som han uppfattade det, uppvisade väldigt litet engagemang i ambitionen att leta efter möjliga datum när boken skulle komma att återlämnas. Eller boken, han var ute efter en viss bok som hette, det var Sjöwall Wahlöös, en av Sjöwall Wahlöös mindre kända berättelser i en helt ny serie. Som, blev faktiskt bara en bok och den handlade om en detektiv som hette Skrumpen Adolfsson. Skrumpen hade som egenhet, förutom att han var då lite skrumpen, var att han också var mycket, mycket för, han var också förkrympt. En skrumpen och förkrympt detektiv som löser deckarfall i Alingsås, i förorterna till Alingsås. Det är förorterna till Alingsås, där ju det hände mycket, mycket skumt, mycket strebers som begår olika typer av brott, av ekonomisk främst. Så han är ekobrottsling, nej, ekoutredare menar jag. Skrumpen Adolfsson, serien om Skrumpen Adolfsson blev omåttligt populär då när första boken kom. Alla köpte den eller lånade den. Och sen när det visade sig att boken bara egentligen innehöll långa, långa skildringar av Skrumpen när han går på toaletten, så avtog entusiasmen ganska hastigt. Ungefär lika hastigt som en ungefär lika hastigt som ens mobiltelefonsignal avtar, täckningen avtar när man går in i en skog. Alltså, nu har det blivit bättre. Men här där jag bor, jag vill ju säga då att jag bor ju alltså i Stockholm. Men jag bor ju alltså i, eller i närheten, in, dikt an en skog. När vi flyttade hit, det var några år sedan. Då var det, när det var blött ute, så var det sämre täckning. Det här var tydligen en grej. Sen är det också väldigt svårt för mobilsignaler att man kan tycka att eftersom mobilmasterna är väldigt höga att signalerna borde kunna ha en viss svung i sin resa från masten till min telefon. Men det var tydligen så att signalen åker in i skogen och studsar mellan grenar och stammar och mossa och blad och rådjur och lupiner. Och jag vet att lupinen är en invasiv växt och att det inte är innan du nu rusar iväg och ruskar om medmänniskor på stan och skriker med på en decimeter från deras ansikten. Henrik Ståhl förespråkar invasiva växtarter i Sverige. Så vill jag bara säga att jag bara sa lupiner här nu. När jag var liten tyckte jag de var fina. Det tycker jag väl jag fortfarande i och för sig. Och jag tycker det är vackert att de växer i sådana stora sjok på våra ängar och sånt. Och nu vet jag att det inte är bra för vår naturliga då, inom citattecken, flora. Och att de tar den lilla mosippans plats. Och det är ju hemskt. Säkert jättehemskt ur mosippans perspektiv. Men det är synd att man inte får se så mycket mosippor längre. Men oavsett detta, precis som att jag tycker att de här mobilsignalsavstötarna, även kallad träd, är vackra oavsett om de står planterade i räta rader av något skogsbolag för 80 år sedan. Eller om det är en urskog. Det är liksom estetiken har ingenting att göra med de eventuella moraliska applikationerna. Applikationerna. De eventuella moraliska aspekterna. Så. Med detta sagt återgår jag nu då raskt till men det var ju det där med mobilsignalen att den inte nådde fram då för att den studsar på de blöta träden. Alltså när de studsar på träden och hindras då från att komma fram till vårt hus. Men de studsar ännu mer på blöta träd. Är inte det jättekonstigt? Det är som att fukten i luften och på ytorna då som radiovågorna kolliderar med och bryts upp gör att fukten gör att det blir ännu mer scramblat. Ja, det här har jag ju bara hört av någon säga, så du ska inte citera mig om du inte vill citera typ killgissande snubbe med freudiansk ryggsäck 47 år. Och jag vill också säga att jag i talande stund inte har fyllt 47 år än. jag fyller år den 31 juli. Då först blir jag en 47-åring. Och jag har alltid gjort så. Jag har alltid tänkt att jag är äldre än jag är. Jag har alltid sagt mitt kommande år när jag har sagt hur gammal jag är. Och det har jag från min far som alltid sa det när han beskrev min ålder. Numera så säger min pappa att jag är 50. Är inte det roligt? Att man, vad säger det om en människa? Alltså även om mig alltså nu. Jag gör ju så själv. Även om jag inte har gått så långt att jag säger att jag är 50 än. Vilket jag för övrigt ser fram emot jättemycket. Jag tycker det ska bli skitspännande. För då, det är ju då alla säger att då kommer den stora klokskapen. Som ett brev på posten. Ja. Riggo var i alla fall förtörnad över att skrumpen Adolfssons... Han hade ännu inte läst recensionerna som väl var spretiga och hade många olika saker att säga men var väl rörande överens om det faktum att skrumpen Adolfsson av Sjöwall Wahlöö var en så kallad skitserie med en bok. Att det var skitlitteratur. Lite grann som min far refererade till fem böckerna när jag var liten och ville låna dem på biblioteket där han jobbade. Kan du inte låna hem några fem böcker? Vi har inga fem böcker på biblioteket. Varför då? Därför att det inte är litteratur. Jag tror inte att det skulle vara applicerbart idag. Men jag vet fortfarande inte om man kan låna fem böcker på biblioteket. Jag har inte sett några. Återkom i frågan. I alla fall. Han var ju förtörnad, sur, på dåligt humör, ryckningar i skrumpet. Alltså hans skrumpna hud vibrerade, precis som jag sa i början. Han låg där i sin säng och vibrerade av frustration och irritation och indignation. Varför var boken utlånad och vad var det med den här beskäftiga alldeles för unga bibliotekarien som satt där och lite lätt von oben. Alltså, Riggo var ju en gammal räddisa och visste ju när en människa spelade överlägsen. Till skillnad från när han kände sig överlägsen. Och i det här fallet var det alltså en liten sketen 18-årig bibliotekarie som hade utan att ens titta honom i ögonen sagt att nej, den är utlånad. Det är jättemånga som har varit inne och frågat efter den här veckan. Och den finns inte. Vet du när den kommer tillbaka, hade Riggo sagt med tillkämpat lugn. Nej, men det dröjer nog, hade bibliotekarien sagt. Och vägrat titta upp från sin bok av typen Så blir du miljonär, fem enkla steg. Det var tydligen litteratur enligt bibliotekets devis. Ja, då hade Riggo sagt nej men nu får du väl för i, och så hade han sagt ett kraftuttryck, vara nog. Titta mig i ögonen, pojk, hade han sagt. Och pojken hade tittat upp och då hade han sett ett stråk av ungdomlig orolighet. En rädsla för auktoriteter och ett dåligt självförtroende, en låg självkänsla spela över det aknebeklädda ansiktet. Och de fåfängt åt sidan dragna luggen hade skälvt till av barnets osäkerhet inför en vuxens vrede. Och då hade Riggo omedelbart känt dåligt samvete. Och nästa sak han sa var betydligt lugnare och beskedligare, i mer försonlig ton. Jag tycker det är viktigt att man tittar på den som pratar med en. Men jag kanske är gammal. Och då hade den lilla pojken i bibliotekariedisken uppvisat en väldig försonlighet inför hans utbrott och sagt att ja men det håller jag med om, Ursäkta, det är bara en sån bra bok. Jag hade tänkt nämligen att jag skulle bli miljonär i 5 enkla steg. Vilka steg är detta då, hade Riggo frågat. Nyfiken som han ju var i grunden, även om han fortfarande var mycket förtörnad. Och senare också skulle återkomma till förtörningen, eftersom han ju då i berättelsens nu ligger i en säng och skrumpnar och darrar av bitterhet. Jo, och då förklarade då den unge bibliotekarien de här 5 stegen. Det är 5 steg totalt. Det första steget är, sätt målet. Jag ska bli miljonär inom en viss tidsrymd, och då är rekommendationen då 2 månader. Det är en rimlig tid om man vill gå från 0 till 1 miljon i införskaffat kapital. Sen nummer 2. Vilka nischer tjänar man mest pengar i? Ja, och då kan man ju då välja om man vill lägga sig på en moraliskt accepterbar nivå. Det vill säga undvika de där, ja, väldigt lukrativa men också omoraliska då inkomstkällorna, såsom vapen och droger då. Och kanske också spel och droger och sånt. Och då hade bibliotekarien då, som var en god människa, eller åtminstone såg sig själv, ansåg sig själv vara det, sagt att jag ska bara tjäna pengar på bra saker. Och då hade han kommit på att en grej, en nisch som han skulle kunna tjäna pengar på i den lilla byn där han bodde, var att sälja skillingtryck. Att gå från gård till gård och sälja små tryckta papperslappar med enkla trudelutter som någon ofta okänd person hade skrivit anno dazumal, som man så kunde erbjuda, därför att alla hushåll på den här tiden det är tydligen förr i tiden det här nu, hade en tramporgel hemma, eller ett klaver, i de rika familjerna fanns ibland ett piano. Men tramporgeln var väldigt vanlig. Och därför kunde den här ynglingen då gå runt och sälja de här skillingtrycken då. Med texter som, jag är trött, jag vill ej längre leva, jag vill dö i famnen på en mö, samma grav skall bäddas åt oss båda, och på den man skall så klöverfrö, till exempel. En poetisk, morbid och också lite undertextuellt ekivok sång. Som ynglingen själv inte förstod vad den innebar. Han tyckte mest att den lät dramatisk och hade själv gjort en egen tonsättning av den och sålde den i gårdarna. För 8 skilling. Sen fanns även den här. Att vara kär, det är en ryslig plåga. Den som försökt, den säger inte nej. Jag var så rysligt kär i Nicolina, och Lina hon var lika kär i mig. Om hennes hand jag bad hos hennes pappa, men jag fick det som jag ej väntat på. Jag aldrig kommit ut för någon trappa, så rysligt hastigt som jag gjorde då. Och sen så fortsätter texten där då, den här sångaren. Berättelsens jag får spö av Nicolinas pappa med en stor påk. Det här var alltså på en tid när man ostraffat kunde slå någon med en stor påk därför att han uppvisade intresse för ens barn. Då kunde man alltså på laglig väg slå någon, applicera en påk med mycket hög kraft på någon annans gestalt, lekamen, förslagsvis överarm samt bakdel, knäveck och i förekommande fall mer vitala delar. Då gick jag hem igen och skrev till Lina. Nu säger jag till livet blankt adjö. Om du ej bota kan min kärlekspina, så dränker jag mig ut i närmsta sjö. Här är ju dramatiskt. Och grammatiskt. Men Lina skrev igen och sa det till mig. O käre. Alltså namnet på personen. Och då brukade den här unga ynglingen säga ordet Pelle. O käre Pelle, blott nu på mig hör. Den som tar livet av sig är en kruka. Du kan väl vänta tills dess gubben dör. Och nu så väntar jag och Nicolina att gubben snart ska kola vippen av. Och som en gravsten ska jag just då sätta den gamla påken upp på gubbens grav. Det tror jag inte vore lagligt att säga till då kyrkogårdsförvaltningen att jag vill inte ha en traditionell gravsten, utan jag vill att den här käppen, den här nötta gamla anfäktade käppen ska stå på min svärfars viloplats. Ja, man ska det stå någon inristning eller något, eller nej, bara påken. Och Nicolina i det här fallet, som ju naturligtvis har vuxit upp med sin far och ändå har åtminstone, om inte mer ömsinta, så åtminstone mer djupgående relationer med sin far än vad, så att säga, den här Pelle har då. Hon kommer väl att ha åtskilligt att säga om det här med att det ska, men det fanns ju ett samhälle runt omkring, och vad ska de säga? Hur ska jag gå när jag går och lägger blommor på den här graven? Ska jag bara lägga dem på påken? Alltså, det blir så konstigt allting. Kan vi inte bara... Det där var ju bara ett uttryck. Nej, skriker Pelle med en fas. Jag sa i sången att vi ska sätta påken som gravsten. Och då är det inget mer met. Den här skillingtrycket har sålt i åtminstone 80 exemplar. Förstår du vad det innebär? Ja, ibland som när jag pratar så här så pågår ju någon slags planering framåt i mitt huvud. Jag planerar liksom framåt, men eftersom jag också pratar samtidigt och det pågår någon typ av tankeprocess, så blir den här framtidsplaneringen väldigt sporadisk, fragmentaliserad. Vilket gör att jag får små bilder som jag tänker, där vore det roligt att lägga in en sån sak, eller jag tror att det här barkar åt det hållet. Och sen säger jag någonting annat och då slår jag plötsligt liksom krokben för hela min planerade... Alltså nu låter det som att jag har värsta planen, det har jag inte, men jag sätter liksom snubbeltråd för min egen planering. Och då blir det ofta helt tomt då. För nu hade jag ju tänkt mig en fortsättning, men så börjar jag ju, snöar jag ju in på konflikten mellan då Pelle och Nicolina. När de då står där hos begravningsentreprenören och pratar om på vilket maner de ska ge då fadern den där sista vilan och hur det ska manifestera sig. Och då kommer då svärsonen med den där skillingtrycket som ett slags argument. Och han då säger att det har sålt i 80 exemplar. Och var här jag fällde krokben för mig själv, för att jag då snöade jag in på någonting annat. För det här är någonting jag ofta tänker på nämligen. Om 80 personer, det är ju då, alltså, låt säga att du skriver en post på Facebook och så är det 80 personer som kommenterar någonting under där. Då får du en känsla av, åh herregud, vilket tryck, vilket otroligt gehör. Men sanningen är ju tvärtom egentligen. Det säger ju egentligen bara någonting om de här 80 personerna som då råkar ha sett det här. Och att det är klart att statistiskt så har det du skrivit då haft en potentiell inverkan. Men rent faktiskt så har den ju inte det. För att 80 personer är ju inga personer. Eller på så här. Det räcker ju inte för att skapa någonting. I form av, nej men nu låter jag ju, jag vet inte vad jag pratar om. Det är klart att 80 personer räcker jättebra, men med 80 personer är inte mycket, därför att det bor flera än 80 personer i Sverige, om man säger så då. Så att han, det här att han stödde sig på att han hade sålt 80 exemplar, det är ju, det kan man inte använda som ett argument, därför att i den här byn då där Nicolina och Pelle bodde, så bodde det ju drygt 4000 människor. Så 80 personer är inte många. Liksom. Nu har ju Pelle inte varit i 4000 hushåll med den här pamfletten. Det här skillingtrycket. Utan han har ju säkert varit i 100. Och då, att han då har sålt ett skillingtryck i 80 av dem säger ju någonting om att den ändå har gått hem, det här skillingtrycket. Så absolut, han har ju någonting bra där. Men det betyder ju inte att det automatiskt går att applicera den populariteten på hela befolkningen i den här lilla byn med 4000 människor. Det kan ju hända att han har rört sig i kretsar, förmodligen har han ju rört sig i kretsar där människor tycker som han, där människor gillar det han gör eller eventuellt gillar samma sak som han gillar. Om han sträcker sig ut i en annan demografisk grupp personer i den här byn så kanske de säger skillingtryck, vad ska du med det till när Netflix finns till exempel. Det här diskuterade de då länge och väl. Så det var steg två i att bli miljonär. Steg tre är att då iscensätta planen och då göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Att spara så mycket pengar som det går på själva processen och göra så mycket man kan själv. Nedtecknandet av skillingtrycken, det gjorde inte ynglingen själv utan han tog gamla skillingtryck som fanns i omlopp. Han gjorde fina nytryck av dem så att de såg lite flashiga ut. Där fanns en kostnad i form av tryckerikostnad. För det här var ju på den tiden när man behövde gå till ett tryckeri. När jag nyss hade gått ut scenskolan och var arbetslös skådespelare i Stockholm då skulle jag ju trycka upp mitt CV. Alltså det är inte länge sedan men det är en helt annan tid. Då skrev jag mitt CV. Det här är inte klokt. Alltså, internet var ju en grej. Men det var ju inga som hade internet. Utan de jag ville skicka CV till. Det var ju liksom inga som hade mailadresser. Alltså på riktigt så. Så jag skrev ett CV med en bild. Min vän Niklas hjälpte mig. Att sätta ihop bilden med CV:t. För han hade programvara avsedd för ändamålet. Sen så. Det var ju ganska kort då, CV:t. Sen gick jag till ett tryckeri, skrev jag ut det här, den här sidan. Sen gick jag till tryckeri på Kungsholmen i Stockholm. Och bad om, kan det ha varit 1000 exemplar eller någonting? Sen dröjde det en dag. Sen fick jag hämta den där stora packen med de här 1000 exemplaren. Sen köpte jag, kan det ha varit 100 kuvert eller något? Och var där vid lag pank. Då hade jag inga pengar kvar. Och frimärken köpte jag också. Och sen hade jag då artistkatalogen som då var något man kunde beställa som medlem i Teaterförbundet per post. Alltså en fysisk, ja det var ju en katalog liksom. Och då satt jag där och tog adresser till arbetsgivare. Jag trodde, nej det kanske inte var artistkatalogen. Det var någon typ av katalog jag fick från Teaterförbundet i alla fall med alla produktionsbolag och chefer och sånt. Regissörer, namn till regissörer, adresser till dem och så. Och så skickade jag då de här 100 CV:na. Och jag fick inte ett enda svar. Förutom en regissör som jag hade skickat som ringde mig och sa du har skickat mig ditt CV. Varför? Men för att jag uppskattar dig. Som regissör sa jag, jag skulle gärna vilja jobba med dig i framtiden. Ja, jag är filmkonsulent numera. Så att det är mycket olämpligt att du skickar ditt CV till mig. Jaha, förlåt, sa jag. Ja, det är okej, men gör inte om det, sa hon. Och så la vi på. Där var hon ju, jag vet inte om man kan säga flitig eller bara nitisk. Ja, du vet, hade internet funnits så hade jag ju haft koll på att hon numera var filmkonsulent. Det var ju, hade jag inte, där just den kunskapen hade jag ju inte råkat ramla över utan jag bara kände igen hennes namn och hade sett hennes filmer och så. Det är också, tycker jag, ironiskt att säga skriv inte mer till mig när man är filmkonsulent. Det är ju mycket begränsad tid som man är filmkonsulent. Det är inte som att man sitter där i år efter år efter år. Jag sparar ditt CV tills jag blir aktiv igen, eller något. Ja, Ja, så att då hålls ju kostnaderna nere ganska mycket eftersom den här unga bibliotekariens kontakt inom tryckeribranschen var att alltså hans far hade ett tryckeri. Så där tryckte han då gratis upp de här skillingtrycken. Och pappret kostade ju pengar. Sen behövdes ju inget porto eller någonting sånt. Utan han kunde ju vandra runt då i den här lilla byn och sälja dem då. Varje papper kostade 1 krona och 50 öre. Det var mycket pengar på den här tiden. Det gjorde att han kunde sälja skillingtrycken för vad som helst över det. Han valde att sälja skillingtrycken för 2 kronor. Och så gick han runt då mellan husen, knackade på dörren och sålde. Det skulle då vara nummer 3. Nummer 4. Skapa ett behov som inte finns. Så han tog för vana att avsluta alla sina skillingtryck när det var som mest spännande och skrev del 2 kommer snart. Och det här väckte ju frustration i stugorna förstås. Eftersom han ju hade lovat mycket. Han lovade brett. Och hade då ju skapat ett behov som inte fanns. Nu måste man ju få veta hur det går för Nicolina och Pelle och den gamle svärfaren då som slår unga människor som kommer förbi för att be om dotterns hand, vilket jag också tycker är så. Nej, men det är ju inte som att han rumlar in där och smiter in genom fönstret eller, och dottern verkar ju också då hysa liknande känslor. Det är ju någonting väldigt, det är ju en psykiskt sjuk pappa alltså. Man borde ju på något vis, han borde ju få hjälp. Man kan ju inte slå folk som kommer förbi för att uttrycka sina känslor. Jag tycker det känns ju som att pappan själv har väldigt låg kontakt med sina egna känslor. Kanske rent utav skräms av känslorna. Eller rent utav har känslor själv för Pelle. Och känner att Pelle och jag skulle kunna bli ett framgångspar. Och så kommer Pelle och har mage då och be om Nicolinas hand. Vilket känns, Så Pelle har ju haft otur där i avseendet. Att han valt en svärfar med så att säga humör. Det är ju inte humör, det är ju någonting mycket värre än så. Ja, och nummer 5 då. Efter att skapa det här behovet som inte finns så handlar det om konsekvens. Alltså, vad säger man? Hur kan man kalla det för? Det engelska ordet är consistence. Consistency. Alltså regelbundenhet under en längre tidsperiod. Det går inte att bara göra en grej lite grann. Du måste viga tid för att för det här kommer inte att ske över en natt. Du måste lägga ett år på detta eller mer. Och det här är ju faktiskt sant. Nu har jag ju skojat och raljerat här, men nu sa jag faktiskt någonting sant. Konsistens, konsekvens. Att vara konsekvent. Om du har bestämt dig för ett projekt, prova inte 3 gånger och så sluta. Tänk ett år framåt. Det funkar inte annars. Det är mitt råd till dig om du har somnat, om du har något eget projekt. Det är klart att du kan ha tur. Att någonting kan slå an en ton. Men det kommer att vara väldigt svårt först. Och då gäller det ju att man har så lite, behöver lägga så lite kraft bakom det så att det är möjligt att upprätthålla detta under en lång tid. Ja, och när de här 5 kraven är uppfyllda då har det gått 2 månader ungefär och då är man miljonär, sa den unga bibliotekaren. Rädd i San Rigo, den skrumpna Sjöwall Wahlöö berövade, kände ju sig att han hade åtskilligt att säga om realismen i den här planen. 2 månader är ju en rasande kort tid, speciellt när man då det sista steget är att vara konsekvent under en lång tidsperiod. 2 månader är inte en lång tidsperiod, men det vet man inte när man är 18 år. Då tänker man att det är en lång tidsperiod, men det är alltså en kort tidsperiod. Det är en missuppfattning, en myt, att 2 månader är en lång tid. Det är inte lång tid, det är väldigt, väldigt kort tid. Det går så fort, skrek den åldrade, rynkige skrumpn Rädi Sanrigo över biblioteksdisken, och saliven dansade som regndroppar över det över faneret. Ynglingen drog sig tillbaka och tog skydd bakom hyllan för beställda böcker som låg inknipstrade med gummiband och tillhörande lappar med namnuppgifter på den vars adress boken skulle, den vars namnet på den som boken var menad åt. Och när han gjorde det, så när Riggo skrek så, då såg han att Skrumpen Adolfsson-boken stod i hyllan bakom bibliotekarien, inlindad i ett gummiband med ett namn på. Och namnet var Riggo själv. För han hade beställt boken. Så den här sketne lille bibliotekarien hade inte ens kollat om boken stod bakom honom, beställd till Riggo själv. Nu såg Riggo rött. Det gjorde han därför att han tittade ner på sin kropp, som ju är röd. Det är därför man kallar det för rädisa. Och när han tittade upp igen så såg han att ynglingen fortfarande inte hade förstått vad det var som hände här. Här sitter du och fantiserar om dina kommande miljoner, medan och under tiden har du slösat av min dyrbara tid. Ser du hur gammal jag är? Gissa hur gammal jag är. 60, sa ynglingen nervöst. Du smickrar mig inte. Det är jag för gammal för, väste Riggo och tog ett krampaktigt grepp om skrivbordskanten. Ge mig min bok som står bakom dig. Ja, men då vände sig tonåringen om och tittade på hyllan. Ja, men den är inte till dig. Det står ju för i helvete, jag ber om ursäkt att jag svär, Riggo Rottmer på lappen där. Nej, det gör det inte, sa tonåringen. Jo, det gör det. Nej, det gör det inte, sa tonåringen. Och hans nyligen utblommade vuxenröst skälvde till av en som ett löfte av kommande mäktighet i stämman. Det står Rigmor, lär dig läsa. Det var mer än vad Riggo klarade av att höra. Skulle inte han kunna läsa? Han som i hela sitt rädiseliv hade studerat och läst allt från katekesen till Indonesien och kunde praktiskt taget varje ord som fanns på den här tiden. Det var inte så många ord, visserligen, men det var ändå fler än 100 ord, och det kunde han ju då. De vanligaste orden på den här tiden, det var gröt, sill, kallskänka, slask, tasmansk pungjävel och Bermuda-triangeln. De orden användes så ofta att de hade en särskild plats oavkommet sin plats i alfabetet. De hade som en slags all-time favorites-lista som förnyades varje år, men det var alltid samma ord. Just orden kallskänka och Bermuda-triangeln användes väldigt ofta tillsammans. Man vet idag inte i vilket sammanhang. Vad var det med 1970-talet som gjorde att man så ofta pratade om kallskänkor och Bermuda-triangeln i samma andetag? Var det så att kallskänkor ofta försvann vid Bermuda-triangeln? Eller var det så att kallskänkor utgjorde ett slags yrkesmässig Bermuda-triangel? En plats där man liksom försvann om man blir... Förlåt. Förlåt mig. Om man blev kallskänka så försvann man liksom bort från yrkeslivet. Spårlöst. Vad hände med henne? Hon blev kallskänka. Oj. Ja, då ser vi inte henne mer. Alltså något sånt, va? Därav uttrycket bitter kallskänka. Som jag ju då ofta använder mig av i den här podcasten. Jag har ingen aning om varför jag gör det. Det var någon som påtalade för ett tag sedan att jag ofta använder uttrycket bitter kallskänka. Tasmansk pungjävel och bitter kallskänka. Jag vet inte vad det är. Jag tror att jag har skrivit det i något manus någon gång. Att livet ska vara som en skål, som en skvätt. Livet ska vara som att få ljummet diskvatten kastat i ansiktet av en bitter kallskänka. Jag tycker bara att det låter roligt. Jo, det kommer från en serie som heter Det stora experimentet som jag skrev ihop med Nina. För länge, länge sedan. Jag vet inte vad det är. Det är någonting med det där med att det här ljumna diskvattnet, det är liksom ingenting egentligen då. Det är inte kallt, för det är någonting chockartat. Och varmt är också någonting chockartat, utan det är ljummet, det vill säga det är bara blask liksom. Det gör varken till eller från mer än att man blir blöt och sur. Och den bittra kallskänkan liksom är på något vis avsändaren då, livets upphov. Den som kastar den. Det var i alla fall här som Riggo bröt upp och gick hem. Och la sig i sängen och började fundera över vem Rigmor var. Och han låg där jättelänge och darrade bittert, skälvde, så som ett asplöv en stilla sommarkväll. När luften är varm, men inte lika varm som under dagen. Och ett stilla, gråblått sken smeker över jorden ifrån himlen. Och de små asplöven responderar på osynliga vindar. Vindar som inte känns på huden, men som ändå finns där uppe bland löven. Men det fanns ingen frid. Den friden jag antydde nyss, den fanns inte hos rädisan Riggo som låg där i sängen. Vem var Rigmor? Vem var denna Rigmor som hade gått före honom, som han upplevde det då, i kön för att få hem den här... vad hette han? Skrumpen Adolfsson. Boken. Då kom han på att han ibland hade ett problem med sin tunga. När en tunga blir 80 år, då har han ju uttalat alla 100 orden både en och två gånger och blir då ibland lite slarvig. Så när han mindes då, han rekapitulerade sitt samtal med bibliotekarien och i telefonen, alltså innan när han bokade boken. Och då sa han, hade han sagt, vilket namn ska jag beställa namnet i? Jag beställ i, och då sa han ju då Riggo, men han fick liksom som ett litet gomhack, så det blev Rigmo istället för Riggo. Så det var ju han som var Rigmor. Och han tog sig för sin rynkiga rädisepanna med sin lilla kolpenneritade arm. Varför i alla det mörkaste innersta är det alltid något konstigt, olösligt problem i min vardag? Vrålade han i kudden. Kuddens porösa innanmäte svarade resignerat. Den hade blivit vrålad på så många gånger att den knappt höjde på ögonbrynen mer. I den mån en kudde kan höja på ögonbrynen, vilket i sig vore någonting att göra ett avsnitt av Somna med Henrik om. Sagt och gjort, utan att ha sagt eller gjort någonting som antydde vad det är som har sagts och gjorts, gick rädisan Riggo tillbaka till biblioteket som precis skulle stänga och den unga bibliotekarien var så sjukt lättad att han skulle få låsa dörren och cykla hem skogsvägen. Då öppnades glasdörren och inrumlade Riggo. Det är jag som är Rigmor, skrek han. Det är jag som är Rigmor. Triumfatoriskt vi pekade han på sin gamla tunga. Den gör fel ibland. Jag sa Rigmo, men jag menar Riggo. Det är omöjligt, sa bibliotekarien. Rigmor har precis varit här och hämtat. Hon heter, du vet, Rigmor Mortis. Den enda i hela kommunen som är äldre än du. Vad förslag, skrek Riggo. Är det någon som är äldre än jag? Ja, Rigmor Mortis. Utan att vänta på svar, eftersom han inte hade frågat någonting mer, dundrade Riggo ut och hem till Rigmor Mortis, som han då hade tagit reda på var hon bodde någonstans i Gula sidorna. Rusade han hem till henne i den lilla lägenhetskomplexet som låg mitt emot biblioteket, rusade upp för de 8 trapporna, stumblade fram till dörren, ringde på klockan. Rigmor Mortis öppnade. Ovanligt stel. Jag älskar dig, skrek Riggo. Jag trodde aldrig du skulle säga det, sa Rigmor. Och så föll de i varandras armar. Och så blev de liggande där på hallgolvet, alldeles stilla. Och den ljumma vinden från trapphuset blåste längs golvet in genom den öppna dörren och rufsade i deras gamla kalufser. Och tillsammans blev de rynkigare än någonsin. Och snipp, snapp, snute, så var det äventyret ute. Somna, vilken berättelse vi har tillryggalagt här under den här timman som vi har hållit på. Du ger mig mening i min tillvaro. Struktur i min vardag. Och nu känns det mycket bättre. Det är så konstigt, för det enda jag har gjort är att jag har pratat om saker som ju inte alls har med min, det som jag var lite nedstämd över när jag började avsnittet. Men jag känner mig stark då, när jag är klar. Det är ju konstigt och jag vet inte riktigt varför. Jag antar att jag kanske tror på mig själv när jag är klar. Ja, så känns det. Jag tror på mig. Det är svårt att förklara, men det är som att det finns någonting utöver det faktum att jag bara pratar här. Det är som att jag gör någonting med mig också. Jag odlar något. Jag skapar någonting. Och då blir det, jag vet att det här är ett laddat ord, men heligt på något sätt. Alltså det blir som att jag helgar någonting i mig. Fint Henrik, bra gjort. Och bra jobbat, somna. Som använder dig av den här grejen. Tack för att du finns.